Du lyssnar på Krigarkungen, en biografi om Karl den XII, del 1 av Bengt Liljegren, inläst av mig Torsten Wahlund. Förord. Där mina soldater bliva, där vill jag och bli. Karl den XII, 1703. Gåtfullheten. Äventyren, bataljen och maktspelet i all ära, men det var framförallt gåtfullheten som lockade mig att börja forska om Karl den XII för 20 år sedan. Redan samtiden hade svårt att begripa sig på den tystlåtna och egensinnige kungen. Ämbetsmännen och generalerna kliade sig ofta i huvudet när han meddelade sina beslut. Samtidigt var Karl den XII omtyckt, ja, närmast dyrkad av sina soldater. Att kungen inte drog sig för att själv våga livet i striderna väckte beundran och respekt hos både meniga och officerare. Svårigheten i att skriva Karl den XII:s historia har sannoliken inte sin grund i bristande tillgång på material. Med hjälp av de bevarade källorna kan man med förbluffande detaljrikedom rekonstruera det yttre förloppet i kungens levnad. Trots att händelserna ligger 300 år tillbaka i tiden. Det är inte någon omöjlig uppgift att fastställa vad som hände under exempelvis vistelsen i Turkiet. Här finns nämligen ett rikt källmaterial att tillgå, såsom Karl den XII:s brevväxling med rådet i Stockholm, diplomaters brev samt officerares och ämbetsmäns minnesanteckningar. Så långt Karl den XII:s gärningar. Hans inre liv är betydligt svårare att kartlägga. Att fånga vad Carolus Rex innerst inne tyckte och tänkte och vilka motiv som låg bakom hans beslut är ytterst problematiskt. Dagbok skrev han endast under en kort period i sin tidiga ungdom. Och några memoarer eller självbiografiska anteckningar av hans hand existerar inte. Han blottade sällan sitt inre. Vissa personlighetsdrag framträder visserligen indirekt i hans handlingar, och hans känslor och överväganden kan ibland anas, i exempelvis breven till systrarna Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora, men förblir mestadels dolda. De många frågetecknen bidrar emellertid till att göra Karl den XII till en av historiens mest fängslande gestalter. Ingen svensk kung har heller fått ett så skiftande eftermäle. Somliga historieskrivare har betraktat honom som en genial strateg, fullt i klass med Alexander den Store och Napoleon. Andra har sett honom som galningen som fick det svenska stormaktsväldet på fall. För den franske 1700-talsfilosofen Voltaire var Karl den XII en hjälte, men samtidigt en olycka för Sverige, eftersom han drev sina dygder allt för långt. Även Sveriges nationalskald i början av 1800-talet, Esaias Tegnér, hyllade honom. Skribenter under senare delen av 1800-talet, som populärhistorikern Anders Fryxell och historieprofessorn F.F. Karlsson, uttryckte däremot stark kritik. August Strindberg tillhörde också de som var negativt inställda till kungen. I början av 1900-talet vände det återigen. Den politiska högern i Sverige, som ville stärka krigsmakten och förfasades över de pågående konflikterna mellan arbetare och arbetsgivare, lyfte fram Karl den XII och hans trofasta karoliner som förebilder. Dessa konservativa krafter menade att svenska folket hade stått mer enat under hans tid. I modern tid har åsikterna fortsatt att gå isär. Medan författare som Peter Englund och Ernst Brunner pekat på likheter mellan Karl den XII och diktatorer som Stalin och Hitler, har Herman Lindqvist försvarat kungen som fältherre och statsman. Med flyktinginvandringen till Sverige under 1980- och 90-talen följde också främlingsfientlighet. Unga våldsbenägna rasister och antidemokrater tog till sig Karl den XII-gestalten. Hyllandet av kungens dödsdag den 13 november utlöste gatukravaller mot likaledes stridslystna antirasister och väckte stor uppmärksamhet.